With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Khalid kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la Suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkades på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat någon gång.
Hej, hallå och hjärtinnerligen välkommen till ett nytt avsnitt av Toto Sports podcast. Det är två dagar till jul och ett skitår är slut. Tre dagar till jul brukar Thomas Andersson vi sjunga att det är och ett skitår är slut. Och aldrig har det väl stämt bättre än
Nej.
Detta år.
Ja, så är det.
Frågan är om det blir ytterligare ett skitår. Det är det.
Ja, just det. Det är alltså från låten Nu dör en sjöman som denna rad utspelar sig. Ifrån Vasastan i Stockholm, faktiskt. Hur står det till jultiden?
Ja, men här är det bra. Det regnar och det är mörkt, men det är väl överallt. Jag hade tänkt att spela golf någon dag här, men...
Oj!
Ja, jag fick veta att en golfbana i närheten var ju fint skick, men vädret ställer nog till. Juldagen var ju planerat.
Ja.
Juldagsgolf.
Är det snö i Falun?
Nej, det är det inte. Jag var ute och tog en löptur igår och apropå mörker så var det faktiskt ljust igår. Solen kom fram igår. Och dessutom så hade vi en av årets bästa dagar igår. Vintersolståndet. Det blir inte mörkare än så. Nu har det vänt.
Ja.
Det är en riktig höjdpunkt.
Vi hoppas. Att
det var en och annan som påpekade detta på Twitter, såg jag.
Ja, jag tror att det är, vi är några stycken. Allt fler som ser den här dagen som en högtidsdag. Större än julafton nästan.
Ja. Vad har vi sen förra gången? Är det något anmärkningsvärt som har hänt?
Ja, anmärkningsvärt, men det är ju fascinerande att se den här unge pojken Magnus Ljuse där i Halmstad. Och det är lika fascinerande att Jerry Rådan har, ja, upptäckt, har han inte gjort, men en av de stora tränare som verkligen anlitar den här unge pojken just nu.
Ja.
Det ser ju ut som att han byter lite kuskar hit och dit, Jerry. Men här har han verkligen fångat upp en av de största kusktalanger vi har haft. Och man ser hans framfart i loppen. Han är ju fräck och orädd. Så att det är nog många som kommer att... Han kommer stå på många anmälningslistor framöver här som kuskval.
Men inte i... I vilket lopp är det nu? Det är Continental.
Ja, det är ju uppgjort att Jean-Michel Basir ska köra Eitos Kron.
Det är ju för färglöst alltså.
Ja, men samtidigt är det mycket, mycket pengar som står på spel. Så att man har... Alltså det är ändå hans hemmaplan och han känner konkurrenterna och känner banan. Så att jag har full förståelse för det. Men apropå Halmstad där vill jag också påpeka eller säga att det känns ju som Dan-Åke Olsson har varit med i hela ens travliv. Amatören från Kalmar som var... erbjuden för några år sedan att få en proffslicens i handen utan att anstränga sig, men tackade nej. Och fortfarande med och kan vinna V75-lopp. Så en 20-åring vann 3 V75-lopp och Dan-Åke som är väl 60 år vann ett. Det visar lite på att det som då kallas travets elitserie, det är öppet för många olika kategorier att vinna eller att vara med, ja.
Där hade ju vår klaring, eller din klaring var det ju, i mål nästan, såg det ut som.
Ja, länge. Då kontrade Dan-Åke. Ja. Apropå Magnus Ljuse så vann han ett lopp på Färjestad igår måndags alltså. Med någon skräll, satt i döden, såg slagen ut. Men kom tillbaka och vann. Och han har en enastående förmåga att gjuta mod i hästarna.
Har du något på listan, Magnus?
Nej, men man, alltså, det är ju egentligen, om man nu ska ta rygg på det som Lennart säger där, alltså Magnus Ljuse, han har alltså vunnit på de senaste 14 starterna, har han vunnit 8 lopp, varav 3 V75-segrar då här i lördags.
Kuskeform, som det kan heta.
Ja, precis. Ja,
det får vi leva med i många år, gissar jag.
Den formen.
Ja, det här är inte bara form om man jämför med... Ja, det ska man inte säga något illa om Dragster, men Dragster verkar ju vara en häst i form.
Ja, otroligt alltså. På hur lång tid som helst sprang han in 50 000. Och nu har han sprungit in 800 000 på kort tid. Svårt att förstå sånt ibland. På en äldre häst dessutom. Och i samma regi.
Jag tänker på det där med att alla kan vara med. En sån som Dragster, det är ju också det här charmen med trav. Att en häst plötsligt bara blir...
Ja, men man kan nog utgå från att Dragster var väldigt läst på Roger Malmqvist som kusk. Där finns det en förklaring. Alltså hästar ledsnar på kuskar ibland. Och nu Erik med sina varsamma händer tagit över. Då springer hästen i ren glädje.
Sen senast har jag ju faktiskt lyckats få fram lite exempel på de här närsnittade hästarna som inte finns. Som jag skrev en artikel om och gav några exempel på. Och har fått lite reaktioner på det här. En del tycker att det är en skandal det SD håller på med. Att man inte kan se själva att det är de som bär det största ansvaret i den här affären då. Medan en del anser att de tycker att det är givet att Bengt Åkerup och Daniel Redén hela tiden känt till det hela. Och helt enkelt låtsats som det regnar. Taget är rå. Går det så går det. Den synpunkten har jag väl kanske lite, personligen lite problem med.
Ja, det tycker jag är en Kalle Anka-teori faktiskt. Det typ faller på sin egen orimlighet. Men det är märkligt. Det är märkligt att det går att... Eller ja, för oss är det väl lite märkligt. Men det är ju fascinerande i alla fall det att det går att hitta de här hästarna.
Ja. Och jag hittade 3 och har hittat en ytterligare sedan den artikeln. En häst som heter BK Estiff efter Yankee Glide som såldes på en auktion. Men det står då att back in the spring we nerd his left front. Och så går man in på Usta då. Där ju den här noteringen, berömda noteringen på Propulsion finns. Men inte på BK Estiff heller. Så att ja, det är bara för att påvisa hur skör och konstig den här företeelsen är helt enkelt. Månprinsen AM har lämnat oss. Det kom från ingenstans kan man väl säga. Och ja, vad säger vi?
Ja, som sagt, det kom ju från ingenstans och oerhört sorgligt. Det var ju en häst med enorm utstrålning tycker jag. Och så Gunnar, det var som ett par som verkligen passade ihop. Och så den här duellen med Landnämstilje som vi har på näthinnan. 3 giganter i kallblodsporten har ju nu med aktiv dödshjälp fått lämna jordelivet på kort tid. Järvsefax, Halsta, Lotus och nu Bomprinsen. Nästan 350 segrar totalt och de har sprungit in 40 miljoner tillsammans. Alltså de andra 2 har ju fått lämna att Järvsefax och Halsta, Lotus av åldersskäl att de inte hängde med längre och här var det inte riktigt samma sak. Månprinsen hade blivit omöjlig att hantera då enligt Gunnar och det fanns ingen annan utväg. Han blev som en gammal sur gubbe, som jag då ungefär, eller kanske ännu värre. Men människor kan man ju inte skicka till avlivning. Men uppenbart var han farlig för omgivningen och ja, oerhört dyster. Och nästan aldrig att man har hört talas om det här förut. Men å andra sidan så har det säkert hänt några gånger. Att hästa fått avsluta livet på grund av elakhet och farlighet. Men det är klart att det har varit okända hästar som inte har kommit ut i offentlighetens ljus. Jag läste någon intervju med Alf Jonsson, en nästor i det här sammanhanget som hade varit med om det någon enstaka gång under sin långa, långa karriär.
Mm. Ja, fantastisk häst. Ja, det är ju nog det lopp som man minns allra starkast när man tänker efter. Det är nog det du nämnde där med den här 2-hästars duellen med Landnämstilje.
Som var avgjort tyckte man när man svängde på upploppet.
Ja, det är fortfarande så reser faktiskt håren på armarna när man tänker tillbaka på det där. Det var enormt var det.
Ja, man funderar fortfarande på när skulle man, trots att man vet utfallet där, när skulle man spela? När skulle man ha valt att lägga pengarna på Månprinsen i det loppet? Alltså det var inte så. Det var inte tidigt i alla fall.
Man kan ju... att det är 2 så här, skiljehit som det ju brukar vara, lopp av den där karaktären. Ja, jag inte trodde man att ett sånt lopp skulle bli det mest minnesvärda.
Nej, men det var en duell värd namnet verkligen.
Ja. Och med ett fantastiskt referat av Stora Norrland.
Ja, riktigt vast verkligen.
De är mitt i den sista svängen, Landhems Ilje länger på steget, Månprinsen, han försöker och försöker. Det är mindre än 300 meter kvar, Landhems Ilje bara ökar. Månprinsen försöker att komma närmare, kan det gå? Nu är de inne för upplopp, Landhems Ilje leder. Månprinsen försöker en sista gång, men Landhems Ilje länsar undan. Månprinsen kommer lite närmare, Landhems Ilje leder. Har Månprinsen den sista stöt och kommer med, Landhems Ilje leder. Här kommer Månprinsen, Månprinsen kommer, Landhems Ilje, Månprinsen, Månprinsen. Det är bara seger!
Sista 75 meterna, då vet jag inte riktigt vad som hände i det där kommentatorskytten faktiskt.
Han käkar lite gröt.
Nej, men det man kan hoppas nu i alla fall, det är ju att sonen till Månprinsen AM, Lennart, som Lennart flaggade för tidigare i år här, Månlycke AM, att Gunnar Melander får uppleva några tävlingssäsonger med den fina hästen här nu. Och för det är ju som, Gunnar har inte uttalat sig så mycket, men jag läste några korta saker igår där. Och det är ofattbart tufft för en person att uppleva det han har gjort. Så att det får man bara önska, att han får en fin tid ihop med Månlycke AM nu.
Verkligen.
Och han är bara 6 år också, Månlycke AM. Det är...
Och Gunnar är 73 finns. Bara så att det, ja.
Han är rena ungdomen. Rena ungdomen.
För några veckor sedan tog vi ju upp i vårt nostalgiblock en viss Malabar Man. Den här helt enastående travaren som vann det allra mesta under sin karriär som 2- och 3-åring. Och aldrig under den slutade sämre än 3:an i lopp hos Jimmy Takter. Och med sin amatör till körsven Mel Barrocks då, som vi tog upp och berörde. Som ju körde i alla hans starter, i alla hästens starter utom en. Med stor framgång. Han vann ju då bland annat Hambletonian. Vad vi inte visste då, det var ju att Malabar Man under hela sin karriär sköttes av en svenska, Eva Boman. Hon hade varit au pair i USA ett år. Visste inte vad hon skulle göra när hon kom hem. Hade inte jobbat med hästar tidigare. Men tänkte då att det kanske kunde vara givande och roligt. Och sökte och fick en praktikplats hos Lars-Ove Lunneryd. Jobbade där ett halvår. Blev god vän med Helena Egetoft på Halmstadtravet där. Våren 1995 reste hon till USA för att hälsa på den här familjen som hon hade jobbat som au pair hos. Och lite senare där kom Egetoft och hennes pojkvän över och skulle hälsa på. Och pushade henne då att söka jobb som hästskötare i USA. Antingen kanske då hos Jimmy Takter eller hos Pelle Eriksson som fanns där vid den här tiden. Och det blev så till slut att hon fick jobb hos Jimmy Takter, och bara efter en kort tid blev hon tilldelad en passhäst som hette Malabar Man. Vi kan lyssna här på vad hon minns av den här tiden. Ja, men hur minns du honom, Malabar Man?
Oj, det var en stor fråga. Jag minns honom som en väldigt lugn och harmonisk häst, om vi tänker till hans psyke. Alltid väldigt väldigt glad, och han gillade verkligen att vara på banan och gillade att tävla och var alltid väldigt kelen. Han älskade att kela.
Okej.
Okay. Ja, brukar alltid sätta min hand runt hans mule, och så brukar han bara fälla sig och bara hänga. Och hans huvud blev bara tyngre och somnade nästan. Han var helt underbart på så sätt. Alltid väldigt harmonisk.
Mm.
Så var han lite sjuk när han kom till Jimmy som tvååring där då. Men annars så var det ingen större fara. Han kom igång lite senare på grund av att han var lite feber till och från och så. Det tog han ju igen sen. Så, alltså, han började lite försiktigt. Han var ju inte med några stora lopp till början. Men mot slutet sen så var han med i Bryskan bland annat. Så, och det var ju, då var han ju som tvååring.
Hur länge jobbade du för Jimmy?
Under de 2 åren som jag hade Malabar.
Okej, det var inte länge än så. Nej.
Jag var inte alls egentligen insatt i travsporten i USA. Jag var ju ganska ny på det, även i Sverige faktiskt. Jag hade jobbat så länge med det. Så jag är ju då Malabar.
Mm.
Jimmy tilldelade ju alla olika hästar och så.
Hur många hade du totalt?
Från början så hade vi brukade ha ungefär 4 stycken. Och det hade jag ju då under den första tiden. Och sen även, även in på treårssäsongen så hade jag ju även ytterligare par. Men sen i och med att det gick så pass bra då, så blev det att jag under senare tiden av treårssäsongen hade jag ju bara honom då. Ja, han fick all min attention. Min kärlek. Och jag hade ju bara, alltså jag hade ju bara en tur att jag fick honom. Det var väl ingen som visste hur bra han skulle bli då.
Ja, det är väldigt ovanligt också att en häst av den här kalibern liksom, och i det här sammanhanget körs av, i alla fall i kontexten, så är orutinerad kusk som den här 58-årige amatören och ägaren då, Mal Barrocks. Hur skulle du beskriva honom?
Han var väldigt trevlig. Han kom alltid till stallet, men han har alltid en positiv energi och han var alltid liksom, vi hade funkade väldigt bra ihop. Vi hade alltid kul ihop och han var även bra när vi var ute på tävlingar och trevlig att vara runt och ha att göra med.
Det var aldrig någon diskussion sådär om han skulle få köra eller det var han bestämde eller hur gick det till?
Inte vad jag känner till i alla fall, utan att det var ju liksom han som skulle köra och det var ju hans häst och Jimmy var nog med på det från början skulle jag tro. Jimmy körde ju Malabar i ett lopp som han också vann, men annars så körde ju Mel alltihopa.
Hur minns du specifikt Hamiltonian-dagen? Har du några starka minnen där?
Väldigt stort arrangemang såklart, väldigt nervöst och framförallt under loppet med tanke på att han satt instängd, att jag var lite bekymrad, men så vi stod och skrek där på upploppet när han väl kom loss och kunde köra invändigt, så det var ju helt obeskrivligt. Det går liksom inte att, man tror inte att det är sant. Framförallt för mig också då, som inte var så egentligen bevandrad i transporten i USA och egentligen inte från början i alla fall förstod egentligen hur stora vissa lopp var och hur stort det var med allting som han faktiskt vann där borta. Så, det var helt fantastiskt.
Jag förstår ju att Mel då, att han hade hjärtproblem och sådär, att han gjorde en massa bypass-operationer bara året före Hamburg. Var det något som du var medveten om?
Ja, jag visste ju om det. Vi pratade om det när jag träffade honom när han kom ner första gången till Florida och sådär.
Mm.
Så det kände jag ju till.
Var ni oroliga för honom?
Nej, det kan jag inte säga att jag var riktigt faktiskt, utan han var alltid positiv och liksom pigg och glad när han var i stallet. Det var ingenting jag märkte av överhuvudtaget faktiskt.
Han ser, jag tittar på den här filmen segerceremonin efteråt. Han ser lite lätt
tagen
sliten
ut.
Ja, tagen ut.
Ja. Ja, verkligen. Men det är väl klart. Jag menar, det är ju alltså, det största loppet du kan vinna och har gjort det som mamma klar också och ägare och uppfödare, så är det ju det var nog väldigt känslosamt för honom.
Mm. Är det någon annan höjdpunkt eller minne sådär som är värt att nämna från hästens karriär?
Det fanns ju så många. Men om vi tänker på Malabar som häst, så var han ju liksom bara så god och runt. Han, som jag sa, allt det här med hur härlig han var som, ja, just att bara vara runt i stallet och ta hand om och sådär. En liten kul grej var att vi var ett par skötare som flyttade till en lite mindre gård. Så hade vi våra hästar där ute och då var jag där med Malabar. Och då fick jag höra av en av mina tjejkompisar i stallet där att han hade lärt sig att känna, han hade lärt sig ljudet av min bil. Ja, jag var inte den som var först i stallet på månaderna, utan de var alltid före mig. Och så fort min bil kom körandes upp längs liksom grusvägen upp till stallet där, så började han alltid snacka i stallet. Det var lite roligt. Började liksom, inte så att han gnäggade, men han började hohoho, hohoho, att jag var på G. Så det var ju, jag trodde det hände faktiskt inte först, men det var lite roligt. Han gav ju mig lika mycket kärlek tillbaka som jag gav till honom, så att det är lite roligt att ni hör av er nu, för jag blev faktiskt kontaktad för inte så länge sedan, en månad sedan, av en tjej som jobbar för Hamiltonian Society som också var, jag vet inte, Conny Svensson var ju hovslagare hos oss, eller hos Jimmy, hans fru där. Och fick då höra att de ville få kontakt med mig, så att de hade en amerikansk författare som håller på att skriva en biografi om Melbourne.
Jaha.
Så att han jobbar på den. Författaren heter Bill Heller. Har skrivit en hel del böcker om både trav och galopp och lite annat också. Så att den är väl på gång att bli färdig här, tror jag.
Vad häftigt.
Det kommer väl komma ut här någon gång i början på året, skulle jag tro. Så det ska bli, roligt att läsa. Ja, andra stora minnen, det är så många. Det var ju såklart kul att resa så mycket som vi gjorde. Flög även över till Italien. Det var ju hans sista start.
Just det, han var med hos Emanuele där, ja. Visste du innan då att det här är hästens sista start?
Ja, jag visste att det skulle vara. Att han skulle gå till avel. Så att det var ju otroligt roligt, men samtidigt otroligt ledsamt och känslosamt. Mm. I och med att det var sista loppet. Men det var ju roligt att han fick vinna.
Minns du något speciellt från... Var det, ja, det var starka känslor då liksom efteråt.
Ja, helt... Helt otroligt känslomässigt var det. Italienarna var ju väldigt tjusta i honom, så det var lite kaos.
Hur minns du det sista mötet?
Ja, känslosamt såklart. Men ja, det var ju jättefint för honom. Och hans skötare verkade, som skulle ta hand om honom efter mig, verkade ju jättegod trevlig. Så att, jag visste att han skulle få det bra där. Men det är klart, han hade ju varit mitt liv i 2 år, så jag åkte faktiskt tillbaka året efter till Hamletonien. Hälsade på lite folk och så. Och åkte upp och hälsade på Malabar igen då. Och det var himla kul. Och han kände igen mig, och det blev lika mycket fel och morötter då som, som alltid. Men det var väldigt kul att han ändå kom ihåg mig.
Verkar ha varit en otroligt trevlig häst.
Ja, alltså helt fantastisk. Helt fantastisk.
Otrolig historia faktiskt.
Det är ganska fantastiskt att jobba med hästar, travhästar under så kort period och haft en av världens mest intressanta och spännande hästar i sin vård.
Ja, och tänk nästan ett helt år bara sköta om en häst. Ja. Vilket, och bara resa runt och alla dessa framgångar. Vilken saga, som det brukar heta.
Sen slutade hon då med hästar.
Ja, hon har slutat. Hon har ingenting med det att göra. Det enda kontakten hon idag har med travet är i hennes vänskap då, och fortsätta med Helena Egetoft. Hon är IT-tekniker idag på kustbevakningen. Så hon har bytt bana helt. Men vilka minnen alltså. Och hon är väldigt bra på att beskriva känslorna för Malabar Man och hennes nästan kärleksrelation till honom.
Det var kul att vi fick tag i henne, och det är tack vare Bernie.
Ja,
Bernie Norén som tipsade oss om att Eva som skötte Malabar Man finns i Göteborg.
Mm. 2 år som hästskötare totalt. Ja, hon jobbade då 3 år kan vi säga. Då. 1 år i Sverige och 2 år i USA. Och fick uppleva allt det här. Rörande och lyssna när hon beskriver deras sista möte. Och den här sista stora loppet på i Milano då, i Italien, som... Hon visste då var den absolut sista. Ja, och sen berättar jag också här då att det kommer en biografi om just denne Mel Barrocks inom kort. Skriven av en författare som heter Bill Heller. Han har tydligen skrivit ganska många såna här, den här typen av biografi. Och jag ser att han har skrivit rätt mycket annat också. 27 böcker tror jag han har skrivit totalt.
Där ligger du i lä.
Där ligger jag i lä.
Ja, men du håller ju verkligen på, Henrik. Du håller ju på nu i alla fall att bättra på siffrorna lite.
Ja, precis. Reducera.
Hur går det för dig och Johnny? Blir det någon bok?
Det går ganska fint, tycker jag. Vi befinner oss väl i någon slags slutfas av skrivarbetet. Sen är det mycket kvar och är olika bitar som ska falla på plats. Där, men prognosen håller att boken ska finnas ute i maj, är det tänkt.
Det är alltså boken om Johnny Takter, ska vi säga. Vi bara säger Johnny, men det är ju så självklart vem vi pratar om då. Johnny Takter naturligtvis.
Ja. Ja, men jag tycker att vi har hamnat i en bra relation och vi litar på varandra. Och jag inbillar mig att den ska kunna bli läsvärd. Jag är ju den sämste som springer på denna jord kanske på marknadsför mig själv och mina eventuella egenskaper. Men den finns i alla fall. Kan jag, ta tillfället i akt här nu att förbeställa. Om man går in på taktebiografi.se så kan man idag förhandsboka och köpa den för 199 kronor. Ordinarie pris blir 249. Och då får man också den personligen signerad av Johnny.
Vilken julklapp.
Verkligen. In på taktibiografi.se.
Klockrent.
Vårt nostalgiblock den här veckan. Vad ska vi ta oss? Vi tar oss den andra jul, tycker jag.
Ja, men denna fantastiska trav då, som ja, finns den fortfarande?
Alltså jag vill göra jag vill ge den en utmärkelse. Den mest misshandlade dagen av kanske de alla tävlingsdagarna på ett helt travår. Menar vad du? Tog du vägen? Vad tog du vägen annandags?
Ja, men alltså den var så självskriven den där dagen. Vi åkte, även för oss som inte bodde i Stockholm eller nära, vi tog tåget på annandag jul på morgonen. Vi ville komma ifrån julstöket, julfirandet.
För det hade varit två lediga travdagar dessutom.
Ja, vi var trötta på julskinkan in och ut ur kylskåpet. Vi satt oss på tåget och åkte till Stockholm för den här fantastiska tävlingsdagen.
Ja, det är något... Ja, det är svårt att beskriva nästan. Men det kändes som alla ville till Valla den där andra dagen.
Alla till Valla.
Alla till Valla. Det var liksom brasor i eldkorgar och det var fyllda läktare. Sådär myllrigt och stämningsfullt. Och gud, så den dagen har stampats i bitar faktiskt.
Jag tycker också, för mig är ju den här... Jag har ju pratat om min om jag ska kalla den travtokiga släkt. Men just det här att... Då en gång i tiden då, när vi inte travade varje dag och så vidare, och det inte var V75 varje dag fram till både före och efter annandag jul då, men att vi satt där och vi pratade om den här V75-omgången på julaftons under dagen och framförallt på kvällen när alla julklappar var öppnade, då började vi som gillade trav i släkten satt där och pratade i timmar om den här omgången. Ja, stillsamt och lugnt det. Liksom. Det ja. Var... Lite glögg och det var annat i glasen. Om man bara pratade. Och det kom naturligtvis in en massa andra travgrejer också. Det pratade om gamla hästar jag aldrig hade sett och fick höra om och sånt där. Oj, det är så mycket minnen som finns. Och just det här att det var sån laddning inför den dagen. Man pratade inte om något annat då. Och sen den här längtan som fanns efter de här travfria dagarna då. För oss galningar som har hållit på med det här. Det var ju så förlösande när den kom den här dagen.
Jag blir så extra också provocerad när det är någonting som transporten själva liksom skuffar bort. Såna här lite unika saker som vi ändå har och har haft i travet. Och så väljer man själva att putta bort det liksom. Det är som den här elitloppsmorgonen som ju är unikt i precis hela travvärlden. Som man då, Solvalla själva, har valt att... Vi tar bort det. Det är det. Man har grejer, man väljer själv att... Ja.
Jag hittade...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tittade bakåt lite i tiden, 1982.
Ja, det var något alldeles i hästväg.
Ja, det förstod man ju inte då, men man kan ju i historiens sken. Alltså det var... Två av finalerna den dagen, där klass 3 som gick utanför kupongen förvisso, vanns av en viss Meadow Road. Och klass 1 vanns av, ja, Legolas.
Jaha.
Dessutom vann Thomas Nilsson en annan av sina topphästar, Imposant. Ultimo H, en av dina favoriter Henrik, var med i guldfinalen, fick stryka av Solikito med Kai Widell. Men just det här Meadow Road och Legolas i samma finalomgång som skulle bli... Två av våra största hästar genom alla tider.
Så Charlie Kito vann gulddivisionen alltså
finalen. Ja, det var skit i banan och Kai Widell lovade att vinna med Charlie Kito.
Ja, okej. Okay. Vilken känsla kroppen fylls med när man hör det namnet också, Charlie Kito.
Ja, man kan säga, och Legolas, ja, det var ju som vanligt då efter den här segern. Om det var den 9:e eller 11:e raka, Thomas Nilsson sa då att ja, jag förstår inte att han kan vinna och vinna och vinna, för det går ju aldrig att träna honom.
Ja, just det.
Och Medovrode vann väl sin 7:e seger, tror jag det var. Han hade galopperat en gång, hade ju bara segrar. Och blev ju senare en av, ja, tyvärr stoppade en skada honom alldeles för tidigt. Kan vara en av de allra bästa travhästar som har fötts i Sverige. Kanske till och med den bästa.
Vi har ju upptäckt, jag och Magnus, när vi har tittat på ett visst elitlopp här, att det är en liten konstig sak som händer. Eller jag mindes att det visst var det en liten tappstart, men att han var så långt bakom startbilen så pass sent i anloppet reagerade både jag och Magnus på. Och du klockade till och med vad han sprang egentligen i den där finalen.
Ja, nu får vi gå tillbaka 35 år i tiden då och försöka förstå vad saker och ting är. Nu kommer jag inte ihåg det här världsrekordet den dagen som slogs av Minoude Donchon i ett försök där. Men...
Ja, men det var ju så att de sprang väl 11:09 först, Montaubrion,
ja,
och det var världsrekord. Och sen så sprang då Minoude Donchon 11:05 någon timme senare, eller någon halvtimme senare var ju. Sen vann då Meadow Road finalen på 11:06.
Just, men med den här tappstarten då, man ser ju på de bilder som finns att Meadow Road inte ens är i bild när de börjar närma sig startplatsen. Sen dyker han upp där i högerkant och så kommer han ju full fart, men han når ju aldrig vingen. Det blir ju inte en flygande start, han är väl en längd drygt efter, men han travade ju alltså 1:11, 1720 meter har jag klockat det till då. Så att han var en bra bit under världsrekordet och det...
Över längre distans.
Ja, precis. Precis.
Det är 100 meter längre också.
Ja.
Kan du smsa den här tiden in till vinnare V75 på lördag, är du snäll?
Ja. Den kommer givetvis med. På en namn anonym dessutom.
Ja, han given nästa gångare efter det där loppet med Rory,
ja,
i alla fall.
Ja,
det var han ju.
Jag hade lite kontakt med Torbjörn igår faktiskt och bara frågade honom vad hände egentligen här. Var det någon galopp liksom när de vände upp, eller vad inträffade? Någonting måste ha gått på tok här. Då var han, eller det var så att han ville vara så väldigt försiktig, för han, om man kom fram för tidigt till vingen så kunde han galoppera helt enkelt. Så han tog en safety start.
Det var ingen dålig safety start heller. Nej. En enorm marginal. Han tajmade det nog inte klockrent. Alltså.
Nej, men det
gick ju bra.
Så här, efterhand känns den väldigt riskfylld.
Känns väldigt fel att kritisera Torbjörn efter den styrningen. Dock, det var...
Ja, det gör det. En rolig detalj i alla fall.
Ja, hittade ryggen på Montorbion, då var han nöjd.
Just
att
det.
Ingen annan tog den, utan att han fick den. Då kändes det bra.
Ja, det är exakt. Det är klassiska uttalande.
Men man förstår, det är intressant, för att efter att ha tittat på det där då, och man har undrat då, sen när man hörde Torbjörn säger också, för det Olympiatravet det året, någon månad tidigare där, en månad drygt var det väl, så då felade ju också Meadow Road innan, alltså på väg upp bakom startbilen. Tog ju några galoppsteg, men han ställde sig ju väldigt tidigt då, men ändå så tappade han ju liksom, man fattar att Torbjörn var försiktig, han ville inte riskera något. Det kan man förstå.
Jag har inga minnen alls av dessa bekymmer med att riskerna och att galoppera bakom bilen. Har ni det?
Nej, faktiskt inte. Men däremot galopperar han ju då som treåring inom voltstart där på solen. När man står med tillägg då, om jag minns rätt. Det var en av de tidiga startade, 3:e, 4:e, 5:e starten någonting.
Ja, jag minns ju, jag var ju upp till Rättvik kommer jag ihåg ju. Det var ju tidigt i karriären för Meadow Road. Och då omtalad häst från Solvalla skulle komma. Det måste ju ha varit V65, tänker jag. Men då galopperar han ju. Han var, måste jag väl ha varit ganska stor favorit då. Men det minns jag. Jag har någon suddig bild på honom som jag tog där med gammal kamera. Men det minns jag att med Rol galopperar. Jag kommer inte ihåg om han vann i alla fall. Men då var det galopp.
Men det var voltstart.
Ja, det måste det ha varit.
Han vann ju sedan i Amerika också. Han var ju över där och vann det här loppet.
Meadow Road, he's beginning to pour it on with a three-length lead, and there's an eighth of a mile to the finish. And Sandy Ball now charging, second down the outside. Mo Termiano's third, the others are far back. Meadow Road, it looks like he's going to do it again. Full of trot as they come to the finish. Sandy Ball second, a race against the clock. Meadow Road has won it in 1:54.2, a sensational trotting mile for the Swedish Meadow Road.
State of Liberty Trot.
Statue, frihetsgudinnans lopp.
Han vann båda loppen, det var ju två lopp med en veckas mellanrum. Vann ju båda, sprang väl in 1 miljon på just de två segrarna. Han har också vunnit nationernas pris innan dess. Men det blev ju hans sista lopp, de där två i USA på Meadowlands. När han kom hem så råkade han ut för en olycka. Och sen var det färdigt. Alltså det lät inte så farligt från början. Det är nog inga problem det här. Men det visade sig att skadan, det var efter, han sprang under en motionsrunda in i ett staket. Skadan var så allvarlig så att han aldrig mer kunde starta. Mm. Och där, han var ju bara 6 år då om jag minns rätt.
Mm. Han är mycket ogjort.
Ja, herrejösses alltså.
Ja. Fick ju en spolierad 4-årssäsong också på grund av något vaccin som slog fel på honom. Så att han fick, ja, en sjukdomsperiod som gjorde att hela den säsongen nästan också
han förtördes. Gjorde bara 4 starter som 4 år, men han vann å andra sidan alla 4 loppen. Men det blev nog bara några futtiga kronor det året.
Mm. Och inga stora lopp kunde han vara med i överhuvudtaget.
34 segrar på 43 starter.
Kunde blivit som sagt bra många fler om han hade fått vara frisk och skadefri hela livet.
Vet ni hur många gånger han startade på Solvalla?
Många.
25.
Ja, det är...
Hur många av de starterna vann han inte?
Jo, han galopperade bort sig tredje, fjärde starten.
Ja, och sen så vann han ju inte likloppsförsöket då ju.
Nej, men sen vann han de övriga.
Ja, snyggt.
Det är hyggligt facit. Det kan man snacka om Solvalla häst och Solvalla favorit.
Men ja. Road borde alltså finnas i Solvallas logga.
Ja, där finns ju Big Norm. Ska vi ta bort honom?
Nej.
Nej, tänkte väl det. Vi måste lyssna bara några sekunder också på en viss Bengt Simson.
In på upploppet har nummer 9 med Råd skaffat sig ett litet övertag med Lapito invändigt. Och sen är det Ågoräck. Det är med Råd. Och så långt ut i banan kommer Ågoräck tillbaks. Och invändigt kommer Lapito. Men det är Ågoräck som anfaller med Råd långt ut i banan.
Här var ju då Olympiatravet 1985 som man knappt vann på en skitig bana då som sagt. Och för ett par fransmän där. Secret Simpson som du har tagit upp tidigare i podden.
Ja, det var en fin man, en hemlighetsfull och stängde gärna dörren på sitt kontor. När man blev inkallad till Bengt så kom in här Lennart och då stängde han alltid dörren. Det var inga stora affärshemligheter, men det mesta
det skulle vara mellan 4 ögon.
Ja, alltså det var specialinformation för Göteborgsposten. Mm.
Jag har ett annat minne från de här handlagstävlingarna. Sune Nilsson, vid denna tid tränare på Jägersro, hade ju fått in ett par jänkar. Det var slut på 80-talet, jänkar istället. Step Proud och Remington Just. Spur. Är det några som ni minns?
Ja, framförallt Step Proud.
Ja, okej.
Okay. Jag minns ingen.
Nej. Man var ju sådär patriotisk på den här tiden. Skulle Jägersro häst upp till Valla så var man gärna där och petade. Och jag tyckte mycket om den här Remington Spur. Spelade 200 kronor vinnare i ett, jag tror det var rent treåringslopp. Där vissa stod på tillägg. Och tänkte väl, jag tror det var 8 hästar i startlistan eller något sådär. Och tänkte att jag kanske kan få 6 gånger. Och ringer då på den här resultattelefonen på den här tiden som kommer ihåg hur hon lät? Hon som talar in resultaten. Magnus, du är bra på sånt här.
Ja, nej, jag minns Romme, minns jag. Men jag minns inte Valla.
Nej, jag skulle kunna göra ett potpourri i något avsnitt av alla dessa.
Ja, men det vill jag ha. Det ser jag fram emot.
Ja. Nej, du kan få ett smakprov här då. Resultat vid dagens tävlingar på Solvalla. Till och med lopp 1. Lopp 1 vanns av 6, Remington Spur. Före 4 och 5. Odds 23,41. Platserna. Ja, 23 gånger! Strax före vi skulle käka jullunch så fick jag detta i örat. Och nog aldrig blivit så chockad över ett vinnarspel någon gång. 23 gånger, jag trodde jag skulle få kanske 5-6 gånger som sagt.
Ja, alltså det var fantastiskt spelat såklart, men också vilken fantastisk imitation och lysande Henrik. Alltså man flög, nu flög jag tillbaka i tiden och just det här till och med lopp ett då, det här, hur många gånger ringde man inte? Och bara till och med lopp ett, snart, till och med lopp två, då gjorde man ju vågen och så kom resultatet, då hade man flugit på VFN direkt och sånt där.
Ja, visst.
Men hur
det
många...
var väl för att man fick väl betala...
Ja, det var ju inte, vad kallar man det för då? Inte lokalsamtal, ja, rikssamtal helt enkelt fick man ju betala då.
Ja, så var det ju. Det kostade på att ringa då. Så det är klart att det var bra att man inte satt och väntade i några minuter till att det inte kom något lopp eller något resultat på det lopp man väntar på. Nej, men det var härligt.
Första start 12.30 och jag ringde då 12.39 och då hade det kommit direkt.
Ja. Ja, det var ju det. Började ju alltid med program. Det var ju samma nummer, programförändringar. Och sen kommer resultaten på samma nummer. Och det är när man började ringa för att få första loppet. Och sen kom, det var alltid programförändringar. Då la man på. Och sen kom det där. Resultat till och med lopp ett.
23.41. Jag glömmer aldrig. Vi pratade ju om banor förra veckan. Travbanors eventuella utveckling. Och om man kan göra dem längre. Och kanske flytta fram mållinje och allt vad vi gjorde.
Byta sida,
ja just det. Då har vi fått ytterligare ett exempel på.
Ja, Gävle lär ha bytt sida mitten på 60-talet, 64-65 någonting.
Just det. Så nu är det Eskilstuna och Gävle.
Och snart Jägersro.
Just det. Har vi fler bud där ute så inkom gärna med dessa. Vi fick ju en liten förklaring här från en kollega till oss, Magnus Strömsten på Mantorp, angående deras, de har ju då bestämt sig för att inte gå vidare med sin 1200 metersbana. Det ska ha blivit grus i maskineriet när den tilltänkta marken undersöktes. Det ska vara väldigt sank mark med dålig bärighet som inte lämpar sig att bygga på, skriver Magnus.
Grus i maskineriet, ja det var också ett sätt att uttrycka det.
Ja, men då är det tydligen, låter ju konstigt, det är inte långt till från den befintliga banan till den ytan. Så att, ja, men så var det tydligen då.
Ja, ska inte väcka någon björn som sover så de börjar göra markundersökningar på Mantorps nuvarande banoval heller. Då kanske de får stänga, det ska vi inte säga något om.
Just det. Ja, men sen så pratade vi om det här med om några banor skulle kunna tänka sig att flytta fram mållinjen. Och ja, jag har varit inne lite på Örebro här under veckan. Och jag hörde också någon fågel som viskade att den nya sportchefen på Örebro också varit inne på just den här saken. Robin Törn heter nya sportchefen. Jag fick svar av honom om saken. När det gäller din fråga så anser jag att det finns många meter tillgängliga för att förlänga upploppet här. Min tanke var att lösa det med dagens vassa teknologi. Men det som hindrar det hela eller fördröjer det hela är att måldomartornet tydligen måste ligga på samma plats. Så just nu finns det inga konkreta planer som jag kan hänvisa till. Och detta beslut är beroende av andra beslut. Men han funderar fortsatt över det. Jag tycker det låter väldigt konstigt här. Måste verkligen en måldomatorn ligga på samma plats som målkameran?
Nej, det är ju så att om målkameran är ur funktion så de står ju där och tittar när också manuellt ändå. Men ja. Jag gissar att det är reglementet som ju nu pågår, där man håller på och skriver om det för övrigt, eller eventuellt ska göra en stor översyn av reglementet. Då kanske de kan ändra det då.
Men alltså att räkna in hästarna och målkameran inte fungerar, det måste man ju kunna göra via tv-bilden lika gärna då.
Jag håller med. Jag håller med om
och
det.
Sen skulle man ju kunna ha någon liten kiosk där det står en snubbe och räknar in hästarna. Att detta skulle vara ett hinder till att förbättra travsporten i Örebro, det är för mig ofattbart. Jag tycker, alltså, jag har stått i måldomartornet många gånger på Axvall och varit referent och sådär, att man ser hästarna framifrån. Jag tror att domarna skulle ha en mycket bättre överblick om de stod mitt på upploppet eller 100 meter från målen eller något sånt där.
Alltså det är den mest överskattade utsiktspunkten på en travbana, det är att stå på mållinjen.
Ja, den är iskall.
Den är helt iskall.
Som publik, hästarna kommer, man ser dem framme, de kommer rusande. Man vill ju stå 100 meter från mål eller 50 meter från mål. Och därför så skulle det slå två flugor i en smäll där i Örebro, att man får ett längre upplopp som alla vill ha. Alla tjatar om detta Axvallas långa upplopp, för fan försöka att göra långa upplopp på fler banor då.
Alltså, det, man tittar på det. Jag så, hittade en väldigt bra illustrationsvideo igår på... Det är en bra bit alltså, som man hade kunnat flytta på.
Det är ingen risk att de hamnar ute i spenaten där om de passerar mållinjen i hög fart, utan man hinner ju bromsa upp till kurvan.
Ja, det var god marginal faktiskt. Ja,
när man så att Örebro som då är känt eller ökänt för sitt korta upplopp skulle kunna... Alltså förbättringspotentialen är ju enorm. Tänk att varje gång det körs trav där i tv-sändningen, jag får höra att ja, Örebros långa upplopp.
Ja, det vill man faktiskt höra, det vill man. Gör det bara.
Ja, det är ju också så att alltså, man får ju starten senare på loppen då också.
Ja, just det.
Ja, visst.
Och på Örebro är ju det givetvis också en fördel då. Där man ju har fått mickla med distanser ändå. Men det borde ju vara oerhört win-win det där att göra en sån grej.
Men jag skulle vilja se, står det i reglementet någonstans att måldomartornet ska vara placerat vid mållinjen?
Ja, jag har inte grävt.
Men oavsett det så borde man ju kunna titta över den här. Tillsätta en utredning som det nu så brukar heta. Va?
Ja, det kommer ju en chefsjurist som ju ska då ha... ansvar vad jag förstår för att göra den här djupa översynen som jag läste i travronden att det ska göras av hela reglementet då. Och som gör att man inte kan ta ett snabbt beslut vad gäller att köra utanför bangräns.
Så, med tekniken som har gått så mycket framåt också måste det här vara möjligt.
Nej, men det här är ju en gammal. Om det nu står någonstans så är det naturligtvis en gammal regel från den tiden där man helt enkelt var tvungen att göra så. Ja, så har man ju gjort det i alla tider innan det fanns kameror och allting. Det var givet att då måste man ju stå på mållinjen för att se vem som kommer först. Men nu har vi ju 250 kameror på varenda tävlingsdag så det känns väl inte som det skulle vara så.
Nej, men det är naturligtvis från den tiden det startade trav. Det fanns ju inte ens målkameror och sen kom målkameror. Det fanns inga... Loppen filmades inte, men... Vi lever ju nu 2020, snart 2021, så man måste kunna ändra på saker och ting.
Ja.
Man kan förstöra annandags trav, det går an. Men inte fixa till så att travsporten blir roligare att titta på.
Nej, bara fixa.
Ja.
Och finns det fler banor, det borde du kunna göra det också med korta upplopp. Hagmyren, var inte det väldigt kort upplopp där? Till exempel.
Ja, jag har varit där en gång i mitt liv, men det finns säkert... flera banor man ska kunna flytta mållinjen ytterligare. Då utmanas ju Axvall, då får de också flytta sin mållinje.
Just det.
Nej, där går det något.
Nej, där går det kanske inte. Frankrike, det travas på där nästan varje dag på huvudstadsbanan, eller är det till och med varje dag?
Nej, inte riktigt varje dag.
Nästa.
Alltså jag tittade lite snabbt här. Svensktränade hästar i Prix d'Amérique. Senast det inte var någon med. Tror jag var 1987 när Ora Sivan. Jag tror det har varit svensk tränade hästar även om Stig Engberg kanske har stått för någon åt Stig och Johansson. Och nu är vi där igen då. Men det finns ju någon form av räddningsplanka här. Och det är ju Kriterium Continental på söndag då. Där i alla fall nu finns tre hästar med. Power, Aetos Kronos och Gasmeras. Skulle någon av de här tre vinna, så har vi då en häst inkvalad till Prix d'Amérique. Om de sen är med eller inte, det vet vi inte. Men jag gissar att Berg och Riordan, kanske även Untersteiner, är intresserade av Prix d'Amérique om de skulle vinna det här Kriterium Continental.
Det är alltså bara vinnaren som går vidare från just det loppet.
En ytterligare är Prix Tenor de Bonne. Där FaceTime Bourbon var avsikten att skulle starta men står över och siktas på nästa B-lopp. Där har vi då två svenskar anmälda tror jag, Activated och A Sweet Dance. Den där A Sweet Dance var ute här om dagen. Anders Lindqvist har ju den i sitt stall. Och han varnade faktiskt att hästen jobbar så bra så den kan vinna. Han stod 45 gånger någonting. Och fick övertog ledningen, släppte och blev fast bakom. Blev trea. Men hade förmodligen vunnit om den kommit loss. Men att den ska vara kvala in till Pre-Amerik, det kan man ju inte tro.
Nej. För övrigt, Johnny Taktis senaste loppstyrning.
Sweet Dance var på axlar när han fick ont någonstans där. Och det
ja, som... ont i ljumsken tror jag.
Ljumskskadad.
Ja, har de någon chans då?
Våra ja, svenska? Det tror jag absolut. Ja, jag tror det. Det är, alltså, någon av dem där kan mycket väl vinna det där loppet.
Om nu Magnus Ljuster kör.
Ja, det gör han inte. Ja, i alla fall inte Eitos Kronos. Och inte Power, inte Gross. Nej. Sen är det ju så att om Eitos Kronos skulle vinna och gå vidare så som Riordan sa i någon intervju att Basir upptagande om någon annan häst i det loppet. Ja just det, han har väl en 3-4 stycken som är aktuella.
Jag tänkte, vi pratade ju om Shocking Superman där. Det är tråkigt att komma med något tråkigt, men Shocking Superman startade ju igen i söndags där och han verkar ju inte alls tycka att trav är kul. Det, han gick ju knappt framåt och fördrivning, kunde inte gå upp i rygg på häst och ja, i slutfasen av loppet så tappade han ju bara. Det verkar vara väldigt långt bort.
Såg ju likadant ut i första starten, så det, ja. Den här banan är nog inget för honom.
Nej, det verkar vara väldigt just det där. Han verkar inte ens vilja springa. Han tycker inte det är något kul, ser ut som.
Vi är snart inne i den här V75-orgen. Winterburst heter det, va?
Ja.
Gillar vi. Eller inte. Ja. Men det är ju uppesittarkväll i morgon, onsdag.
Jag har köpt två bingolotter.
Alltså, har du tagit ställning?
Jag var snäll mot en vän som kämpar för sin förening. Och jag tror hustrun har köpt tre så att det blir mycket bingolotto. Det går att rätta dagen efter om jag förstår det rätt.
Har du duttpenna eller kör du digitalt?
Nej. Jag kommer nog inte titta utan det blir någon form av digital rättning dagen efter.
Och sen är det V75 ju hela kvällen där på Mantorp. Har vi hittat någonting kul? Det blir väl en annan slant att spela om kan man tänka sig.
Jag blev ju imponerad av Flemming Jensen-hästen Eros Sola senast. Och den startade V75-7 med Erik Adelsson i sulken. Och det är väl knappast någon kursförsämring. Den blir säkert favorit, men det behöver vara en vinnare.
Ja, jag är ju sån här annandagsfascist så att jag har inte ens tittat.
Vi vägrar startlista än något annat än annandagen denna vecka.
Nej, jag kommer säkert att titta på Mantorp. Naturligtvis ska jag göra det. Men jag har inte... grävt ner med den. Jag tycker Lennart låter som att han redan har klart för det. Det är sista avdelningen. Det är bra med en spik i sista där.
Säger de inte att en favorit alltid rensar uruselt i sista?
Oh. Det där är väl en myt vad jag förstår. Vår kära trogne lyssnare Strappa, han tror jag har pulveriserat det där lite grann.
Det är inte
riktigt så som man brukar säga.
Vad skönt. Då kan man spika med gott samvete i fortsättningen då alltså.
Ja. Har man klarat sig till avdelning 7 så borde man kunna nöja sig med om det blir en favorit i sista också, ofta. Så att,
hur ser det då ut på annan dagen?
Ja, om vi börjar igen med diamantstoet så ser det ju, där är det ju inte fullt som vanligt när det är final. Den här gången så är det 78 hästar räknade jag ut som har tagit poäng i de här 8 försöken som har körts. Där det har varit fullt i princip varenda gång, 15 hästar. Man till och med delat och kört dubbla försök vid något tillfälle där. Men till den här finalen som går på lördag så var det bara 13 av de här 78 poänghästarna som kom med.
För andra gången i rad är alltså en diamantstofinal inte fylld. Det är jättekonstigt alltså.
Ja, det är väldigt svårt att förstå det här. 220 000 i första pris och ett sjätte pris, eller förlåt, till och med ett sjunde pris. Det är 7 priser i ett sånt här lopp och det är 6 000 till den som kommer sjua. Ja, jag tänkte så här den här veckan då. Någon form av julklapp. Jag har 7 smällkarameller, hästar. 7 hästar, en i varje avdelning som jag tycker man tar med. Sen kan man spika någon av dem om man känner för det, men det är många lågprocentare och sådär. Men det är...
Nu låter det väldigt mycket som Erik Adier sa.
Jaså, var jag så? Ja, men det är...
Ja, men kom igen nu då.
Nu Lennart, vi börjar V75-1. Nummer 13, Racing Brodda. Hon har inte vunnit sedan i juli, men hon gör ju... Hon har ju felat bort sig någon gång, men hon gick bra senast igen och jag... Den här gången lång distans, 3100 meter. Hon står väl dubbla tillägg där. Jag tycker att man måste ta med racingbrodda.
Hon står på 80 meter tillägg.
Och spurtar ner dem. Du kan vara lugn. Fortsätt.
Jag tror det. Sen i V75-2. Trögstartande men har gått bra på slutet. Nummer ett, Charles Dussud. Var jättefin, han vann på Valla för några starter sedan. Och har i alla fall innerspår i en sån här final. Det är alltid bra. Med lite flyt och till den låga procent som är så tar man med den.
Det var ju smällig karamell.
Ja, och sen så ska det vara trägen vinner här. V75-3 gulddivisionens final. Jag tycker att eftersom Very Kronos hamnar på spår 1. Han dundrar väl på där och kanske kan hålla ledningen naturligtvis. Men en Disco Volante kommer i alla fall att prova. Så man vet inte vad som händer från start där. Och då tänker jag ändå att en chans till får han. Nummer 9, Diamanten.
Ja.
Ge mig inte där. Som sagt, jag tar med Diamanten på lördag i alla fall.
Nästa vecka spelar vi Luftans Lakejer.
Ja, exakt.
Ja.
V75-4 sen, 11, Orlando. Som alltid gör bra lopp. Och jag har varit ute i årgångslopp flera gånger under hösten här. Och var en tufft motstånd. Och framförallt i sulken sitter Magnus A. Ljuse. Det kan liksom inte bli fel.
Nej.
Väldigt lite sträckad också. Given smällkaramell. V75-5 nummer 4. Sweetman gjorde ett jättebra lopp i utvändigt ledaren senast. Var ju chanslös mot Björn Goops häst där. Som ju är med igen förvisso. Men lite snällare resa för Sweetman. Så tycker jag att han absolut kan vinna den här veckan istället. V75-6. En häst som jag tycker så mycket om, nummer 11, Merit. Den här gången får Örjan köra. Det är perfekt läge för Örjan, det här spår 11. Och det kan hända lite från början. Och
perfekt,
Merit går alltid bra till slut.
Tack. Men du är inkonsekvent. Senast trodde du på Algotsonett.
Ja, och det skulle jag egentligen också kunna ha gjort den här veckan. Jag kommer ju inte att spika Merit. Men jag vill mest att ingen ska missa Merit. Men Algotsonett känns ju given den också. Såklart, han gick ju jättebra senast igen. Men Merit slog ju honom då och kan göra det igen. Och sen, även om det inte riktigt då är nyårsafton än då. Men vi plockar fram skumpan ändå där. Dom Pignon, nummer 3, gick bra i spets senast tycker jag. Fick det inte jättesnällt då, satt fast näst senast. Det känns som att det är spets och släpp den här gången. Och sen så får vi ha lucköppning till slut.
Och, sen Bullen får vinna V75.
Ja, och Torbjörn Jansson.
Ja.
Ja, det känns som en självklar avslutning på V75.
Mm. Härligt.
Hann du med, Lennart?
Jag har noterat samtliga 7.
Du har redan lämnat in, va?
Ja, jag lämnar in en enkel rad nu.
rolig finalomgång.
Men det är ju annandag jul.
Ja, men det här är ju en sån omgång att prata om. Om man nu hinner prata om den här omgången nu, eftersom det är så sjukt många omgångar före och efter. Men
Ålborg, Bjerke.
Åh, vilka höjdare.
Ett par ytterligare namn har vi fått in på vår vackra hästnamn uppmaning. Esprit. Inte för att jag minns den.
Esprit, eller? Stall Freys fina Esprit.
Från vilket decennium pratar vi?
70-tal.
Ja.
Sven Ludde Karlsson, Kalle Fylkingsen. Esprit har vi pratat om tidigare, Magnus, eller Henrik, i våra hästgenomgång. A till Ö.
Det är jag som minns dåligt.
Det kan man nog säga i det här fallet.
Ja, däremot minns jag tydligt det fantastiska hästnamnet Rocky Pin, som någon nu vill utse. Jag tror det var Peter Andersson. Inte TV-Peter, utan en annan. Som förordade Rocky Pin, och det är ju fint.
TV-Peter. TV4-profil. Det var en TV4-profil som blev dömd för misshandel. Hur blir man TV4-profil när man... Om man har jobbat på TV4 för lång tid tillbaka eller en tid tillbaka, så blir man TV4-profil livet ut.
Mm, om det passar i sammanhanget så är det väldigt bra.
Det är klickvänligt. TV4-profil.
Ja, då får vi önska god jul, va?
God jul, ja.
Ja.
Ja,
och vi är naturligtvis tillbaka. Vi kör ingen julledigt eller något sånt, eller mellandagsledigt, utan vi kör på, och så hörs vi nästa tisdag igen. Något mer att tillägga?
Nej, ta hand om varandra i jul, men vi får vara försiktiga. Men som sagt, ring gärna ett extra telefonsamtal, tycker jag, till någon du inte har pratat med på väldigt länge.
Tack för tipset.
Ha det gott.
Ha det gott, hej.
Hej då. Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.